Ja, kära Herre, tack för att vi har ditt ord, det rena och dyra evangeliet om frälsaren, som ger oss löfte, hopp och till och med garanti för att vi tillsammans med honom ska få komma till dig i himlen den dag när du kallar oss, när denna tid är slut. Och tack för att vi också har fått en uppgift att dela med oss av det bland medmänniskor. Och ikväll tänker vi nu särskilt på muslimska bröder och systrar som vi kan träffa på. Vi ber dig att uppenbara för oss det som vi behöver få veta. Lär oss, ge oss de ord som vi behöver säga. Och ge oss frimodighet och glädje i den uppgiften att vittna om dig. Ja, Herre, tack för att du är med oss, att vi får lita på att du ska förklara ditt ord för oss och ge oss den kraften som vi behöver. Det är inte från oss som den kommer, vår vishet eller vår styrka. Vi har ingen sån, men från dig får vi hoppas på allt. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Att evangelisera för muslimer. Då ska jag först ta en liten tillbakablick hastigt över det här syftet som vi skissade upp här i våras när vi började med det här studiecirkelns syfte. Det första syftet var att ge beredskap att möta muslimer med vittnesbörd om vår kristna tro. Det andra, att ge en översikt över islams bakgrund och pelare. Vi skulle visa de viktigaste skillnaderna mellan islam och kristendom och förstå missuppfattningar. Jag ska presentera de här varorna de här lite mera. Och vi skulle visa hur vår tro ger oss glädje och frid och lust att dela denna glädje med dem som lever i fruktan. Och det var också sagt att syftet är inte att debattera med muslimer. Det är inte debatt som vi ska använda, debattteknik för att berätta om Jesus. Men vår beredskap att möta muslimer, det är det första som vi återvänder till och ska säga någonting om. Och konstaterar du att det är livsavgörande för alla människor att de tror på Gud och den han har sänt Jesus Kristus. Det här är livsavgörande, det vill säga att inte ha gemenskap med Gud och Jesus Kristus, den han har sänt. Det är dödsbringande. Det är livsavgörande att tro på Gud. Men det är en sak som leder, en situation som leder oss till förtappelsen. Om vi inte gör det. Det är viktigt att ha den här saken klar för sig, den dubbla utgången. Och vi ska komma ihåg den vers som vi har i Sions arpan också, som vi ibland har sjungit. Den ej har sonen, han har ej livet. Att det finns en situation när man är utan hopp och utan framtid och till och med en evighet med fördömelse i förtappelsen, det som vi kallar helvetet. Det är oerhört allvarligt och det är det som är den egentliga drivkraften att ge oss frimodighet att berätta om vår kristna tro. Och det här att muslimer ska vara objekt för att vittna, så det beror ju på att de har kommit till oss. Nu är det kanske inte idag riktigt lika många som det var i våras, men det finns i alla fall många, många muslimer runt om oss, i vår stad, kanske i grannskapet, missionsfältet i det här avseendet har kommit mitt ibland oss. När vi då möter muslimer så behöver vi ha god kunskap om vår kristna tro, för de kommer att angripa oss. De har saker som de säger om, som de tror om kristendomen, som möjligen inte stämmer. Därför att de har inte den rätta uppfattningen om vad den kristna tron är. För de har fått uppfattning om den kristna tron via det västerländska samhället. Och det västerländska samhället är fördärvat idag. Och om de tänker att kristendomen är lika med västerländska samhällets åsikter och synsätt, så är det min sanning en kristen tro som de känner till. Men det är viktigt då att vi har denna kunskap. Att vi har en god kunskap och att vi inte presenterar det som är förvrängt av vårt samhälle. Sen var vi inne lite på islams bakgrund och pelare. Och för den som ska vittna för muslimer är det bra att känna till de viktigaste lärosatserna. Och det finns ju då också i den här boken som vi har gått igenom. Vi gjorde ganska grundlig bekantskap med de där pelarna. Trosbekännelsen, där man då varje dag bekänner att Allah är en enda Gud och att Mohammed är hans profet. Det är den grundläggande. Sen tron på änglarna, de goda och de onda, som sen vid domen ska vittna för oss om våra goda gärningar och onda gärningar. Om de heliga skrifterna, som inte bara är Koranen, utan man menar ju att man också sätter värde på Bibeln. Sen finns det ju då också andra skrifter som islam håller högt, fast det inte är direkt varmans. Och så vet vi att Jesus är en av profeterna. Det finns många profeter, man börjar med Adam och går igenom sen många i Gamla testamentet, och Jesus är en av dem, säger man. Men Mohammed är den sista, den viktigaste. Och så har vi domens dag, där vi konstaterar när vi gick igenom det att det finns en fruktan hos muslimerna inför domens dag. Och det är på grund av det här just att vilken av de där änglarna ska vinna. Och så har vi då de fem pelarna. Shahada, den dagliga trosbekännelsen. Och det är ju den samma som redan fanns där uppe. Salah, bönetiderna, de fem bönetiderna, som man då i princip alltid ska vända sig mot Mekka och falla på knä eller på sitt ansikte. Savm, det fastan under Ramadan. Och Saka, almosorna, där man ska ge då någon procent av sin förmögenhet till behövande. Och sen Hajj, det här Hajj, vallfärden till Mekka, som man ska göra om man har möjlighet till det. Och så talar vi om islam och kristen tro och konstatera en mycket viktig sak. Bibelns Gud är inte islams Allah. Det finns klara skillnader. Bibelns Gud är fader, son och ande. Den treenige guden, islam, har ett väldigt negativt förhållande till treenighetsläran. Det är en stark stötesten för dem. Och det är i synnerhet som man menar att treenigheten är Gud, Maria och Jesus. Alltså att det inte är Gud, Fader, Son och Ande, utan att Maria är en del av treenigheten. Det har man missuppfattat. Jesus är Guds son. Han är sann Gud och sann människa. Det här är ju en av de allra viktigaste pelarna. Vem är Jesus? Och det är när det gäller evangelisation för muslimer, så är det väldigt viktigt att det är Jesus i centrum. Det är Jesus vi talar om. Och vi talar om honom både som människa och som Gud. Och Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom honom, som han säger i Johannes 14. Ty är totuus ja elämä. Jesus har dött också för muslimernas synder, så att de kan få frid inför domen. Det vill säga, vi ska inte göra gällande att vi är på något sätt bättre, så att vi inte är syndare, utan att vi har gemenskap med Gud. Medan muslimerna då är syndare, det är onda människor. de är lika älskade som alla andra människor i världen. Jesus, Gud har älskat världen, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Också för muslimerna. Och syftet är att ingen enda ska gå förlorad, utan att de ska, alla människor ska komma till kunskap om sanningen, också muslimerna. Sen frid med Gud. Där var jag redan inne på det här att muslimerna är otrygga inför domen. De är ängsliga över att deras goda gärningar inte ska balansera upp deras onda. Det var de två änglarna. En ängel som skriver upp allt vad man gör som är gott i våra liv. Och en annan ängel som skriver upp det onda. Det som vi gör illa. Och de här änglarna ska på domens dag. Domens dag är en verklighet för muslimerna. De tror på att denna tid tar slut och Gud ska döma världen. Och då kommer det att bli frågasatt. Kommer deras goda gärningar att balansera upp deras onda gärningar? Det finns en otrygghet inför det här. Det är osäkra. Och därför finns det en fruktan. Den kristna tron ger trygghet. Jesus har betalat vår syndaskuld och då har vi frid med Gud genom tro. Här finns tryggheten, inte i oss att det ska granskas vad vi gör, utan tryggheten finns i att Jesus stiger fram istället för oss. Jag nämnde lite förbifarten Facebook och jag råkar just idag se en liten filmsnutt som kanske ni har sett också. Mycket, mycket dråplig beskrivning av den yttersta domen där Gud fader liksom står och kallar, hade på engelska det där next, och så kommer det då en man fram med en bunt meriter och så tittar han, ja det var mycket rött där, och så det här hade sen en sån där mätare, som man, en våg som man ska stiga på och en tavla som ger utslag. Håller inte. Det är för mycket onda gärningar. Jag minns inte exakt vad det stod det där utslaget. Men det slog ner i botten till vänster. Den ena efter den andra. Det kom sådana som kom med tjocka luntor och frimodigt och sa, jo jag har väldigt mycket bra saker här. Håller inte. Och de blev förbluffade. Och hamnade alla dit på vänster sida sen då. Och så kommer det en man som såg lite det här. Unga köpt ut och lite försiktig ut. Och så kom han med sin bok. Och, men domaren där så sa, ja okej, men vi ska lyssna på dig också. Så kom den man som hade texten Jesus framför sig. Och så tog han och gav sin merit åt domaren. Han sa, varsågod och gå på vågen. Och den här mannen tänkte stiga dit. Men han sa, nej, Jesus. Så steg han på vågen. Och så slog det i botten till höger. Fullkomlig. Och så sa Jesus, kom med mig du. Alltså helt perfekt beskrivning av hur den yttersta domen är i en kristen verklighet. När Jesus stiger fram och säger, det här är en som jag känner. Så då tillräknas hans goda gärningar. Allt han, hela hans fullkomlighet. Och den människa som är i Kristus, är fri från dom, behöver inte vara ängslig. Den här friden ska vi förmedla. Det här finns också för den. Vittnesbörd istället för debatt med muslimer. Det är frågan om att vi bär fram ett kristet vittnesbörd, men inte bara med ord, det första vittnesbördet. Det här ska vi samtala om sen mera. Det är hur vi möter muslimerna som människor. Det är det första intrycket man har, det är det mänskliga. Hur man möter. Vad gör vi sen när vi börjar tala med dem? Jo, vi behöver inte komma med yviga ord, med börja läsa upp bibelställen, utan lyssna. Fråga dem. Vad de tror på. Det kommer att leda till att man kommer in på trosfrågorna. framförallt berätta vad Jesus har gjort. Det är han som ska vara i centrum. Vad har vi för kvalifikationer för att göra det? Det här bibelordet så är ett ord som ger ett uppdrag men också berättar att vi kan vara frimodiga. Ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 2 Petrus 2:9. Det här är en kvalifikation som går tillbaka på Guds utkårelse. Ni är ett utvalt släkte. Det vill säga, det är inte jag som har valt Gud. Det var han som valde mig. Det säger Jesus också i Johannes 15. Det är inte ni som har valt mig, utan jag har valt er för att ni ska gå upp på stad och bära frukt. Därifrån går det ut. Ett kungligt prästerskap, det är ju en position som, det kan inte bli bättre, det kan inte bli högre. Kungar. Kungarna har makt, kungarna har lever i glans, liksom det man ser upp till en, alltså speciella människor som inte liksom hör till denna världen, när man talar om kungligheter, åtminstone förr. Prästerskapet i Gamla testamentet, det var de som hade rätt att gå in i templet och offra. Vanliga människor hade inte rätt till det. De fick gå nära inför Gud. Möta Gud. Gå fram inför honom. Det får vi göra. Vi är döpta. Vi har rätt att gå till Gud med våra böner. Framställa våra önskningar. Och också leva tillsammans med honom och umgås. Och få höra hans ord. Och få bära ut det till andra. Ett heligt folk. Helig betyder avskild. Ett folk som inte lever och liknar världens folk. Utan som har medborgarskapet på ett annat ställe, nämligen i himlen. Som inte slavar och sliter för pengar, för att få förtjänst, för att bli berömd, för att få fina yrken. Utan lever och tjänar Gud för det att han kallar oss till en uppgift i sitt rike. Ett Guds eget folk, och där är syftet att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Där är vår grunden för varför vi kan vittna. Och vi ska inte komma med undanflykter som Mose gjorde. Ni vet ju nog det här, hur Mose gjorde när Gud sa åt honom i andra Mosebok 3. Du ska gå och befria mitt folk. Vem är jag? Och Gud sa, du ska tala inför farao. Och Mose sa, jag har en så trög tunga, jag kan inte prata. Som Paavo Lipponen också brukar hänvisa till under sin tid. Som Mose talar långsamt. Men Gud, han sa, vem har gett människan tunga? Vem har gett människan munnen? Och Gud svarar ju på det här alldeles klart och tydligt. Det är jag som ger uppdraget till dig. Vi kan ju läsa det här sen i vårt samtal. Jag har inte uppslaget nu just. Sen kan vi tänka på Jona. Han var ovillig att gå med sin profetuppdrag. Han rymde. Och han blev ju straffad på ett mycket märkligt sätt för det här också. Genom att kastas över bord och vara 3 dagar i en fiskmage. Och han ville inte fara till Ninive, till den stora fienden, till ärkefienden. Det var ungefär som om vi skulle få ett uppdrag att gå in i ett IS-läger. Välkommen. Ett IS-läger och predika för dem så de skulle bli omvända. Och så tänker vi, men det är så grymma och det är så hemska de där människorna. Jag vill inte att de ska bli omvända och få komma till himlen. Det är en sån situation som vi kan råka ut för ibland. Att varför skulle jag behöva prata med grannarna? Det är nog så otrevliga. Eller de där människorna som ställer till så mycket elände i världen. Inte ska vi nu låta dem få höra om det här goda som Bibeln vittnar om. Men det går att komma över det här. Jona han kom över det. I Jeremia 1 så finns det också utsagt hur Gud säger till Jeremia: jag lägger mina ord i din mun. Jag ska sätta dig till profet, jag ska sätta dig över kungar, över riken. Och du ska tala mitt ord. Så ska vi komma till det här som vi sen ska samtala över. Eller vi kan samtala över det här också naturligtvis. Men jag ska avsluta med 10 saker att göra. Och det finns i bilagan i den här boken. Det första, lär känna din bibel och din tro. Det ska vi fortsätta med. Det är inte en engångssak. Utan det ska vi göra varje dag. Vi ska gå djupare in i det här. Och så ska vi möta muslimerna som människor som Jesus har gett sitt liv för. Ja, ni som har den här boken framför er, så det är bilaga 3 på sidan 74. Vi ska möta muslimerna som människor. Och så ska vi visa vänlighet och respekt. Vänlighet, inte liksom förakt eller, och respekt. Det här har att göra också med till exempel att ta hänsyn till deras kultur. Vi ska återkomma till det där med inte-sakerna. Vad vi inte ska göra då vi inte visar respekt. Så kan vi lyssna och fråga. Att fokusera på Jesus. Och använda Guds ord. Vi kan ge dem kristen litteratur. Jag nämner här Mannen som förändrade världen. Den ska jag gå och hämta förresten. Om ni känner till den. En sammanställning av evangelierna som en vad heter det nu igen, synops, nej vad heter det där, den där sammanställningen, och sen apostlagärningarna finns där också. Det är ett utmärkt redskap att ge som första bok till dem som inte känner till så mycket. Och den tiden är mogen, ta din muslimska vän till kyrkan, men gör det till en kyrka där Guds ord predikas klart. Inte vart som helst. För det är viktigt att man får verkligen höra Guds ord. Och så ska man informera sig själv om islam också. Så att man känner till dem. Och gärna följa med i tiden. Vad som händer i politiken. Och ställa upp och vara en medmänniska. Det här är en sak som kan leda till bekymmer, besvär. Det ändrar kanske på familjelivet. Men har ni fått en muslimsk vän och upplever att det här är någonting att ta vara på, som man behöver vara medmänniska också i vardag och tillsammans, också gärna hemma. Och det sista, men inte minst viktiga, att be. Så har vi 10 saker att inte göra. Nämligen att inte behandla Koranen respektlöst, för det kommer att leda till att de tar avstånd. Den här boken så kräver muslimerna att ska ligga överst. Det får inte någonting läggas på den. Det får absolut inte läggas på golvet. Eller komma någonstans i en situation där det verkar som att man skulle förakta den. Även om inte vi tror att det är Guds ord, så ska vi inte behandla respektlöst. Vi ska inte heller behandla Bibeln respektlöst. För att muslimen uppfattar, när vi hanterar Bibeln respektlöst, om vi lägger den på golvet eller slänger den lite ovarsamt bland annat andra grejer, så kommer muslimen att uppleva att vi bryr inte oss om det. Vårt liv kan säga mer än våra ord. Fastän jag kan säga att jag bryr mig väldigt mycket om Bibeln, jag läser den varje dag, men behandlar jag den på ett yttre sätt respektlöst, så speglar det en inställning som kan vara ödesdiger. Så ska vi inte strida om böcker, vi ska inte strida om Koranen i förhållande till Bibeln, utan vi ska låta Bibeln tala. Och vi ska inte anta någonting, vi ska fråga. Om det är någonting som inte är helt klart för oss, så ska vi fråga. Och det är inte det bästa sättet att säga att jo, jag vet nog, jag har läst om islam att det är så här, att ni tänker så här och ni gör på det här sättet. Nej. Utan fråga. Det är utgående från muslimen själv som vi kommer in på saker och får fakta. Och så ska vi inte attackera Allah som en falsk gud. För att det skulle vara, vi kan nog säga det också, att vi ska inte attackera Muhammed heller. Eller Koranen. Eller islam som tro. Det här att attackera, det ska vara långt ifrån vår inställning. Anstöt. Jo, där har vi också frågan om respekt. Om vi vet att det är en muslim som vi bjuder på mat, så vet vi också att det finns inbyggt i muslimens själ att griskött är styggelse. Samma som för en jude. Och det, där respekterar vi. Och naturligtvis inte då just köper fläskfilé och bjuder på det till mat. Det undviker ju också vin. Alkohol är förbjuden för muslimerna. Och det finns ju förstås också annat. Och sen det här att med olika kön. Blir man ensam med en muslim av motsatt kön, så då behöver man nog söka snabbt sällskap. För det kan vara väldigt anstötligt. Och dessutom så är det inte bra heller att, fastän man bjuder flera muslimer, att den som bjuder är då av annat kön. Det är nog bättre att man, om man bjuder islampojkar, så är det nog bra att det är husbonden eller någon av sönerna, mannen i huset, som bjuder de här pojkarna och har dem som liksom den närmaste kontakten till dem. Och vice versa för kvinnor. Att en man ska inte bli i en grupp av muslimska kvinnor och umgås med dem. Det nionde är att inte ge upp, tålamod och att inte vara rädd. Vår drivkraft till sist. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Vi har inte modlöshetens ande. Vi har kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Det är den Gud har gett oss. Därför ska vi inte skämmas. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er, förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete. Och här avslutar vi nu denna officiella del. Och vi tackar Gud, ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.